Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Är ni med?
Mm. Yes, jag är med.
Ja.
Förlåt så.
Jag hoppas att vi räcker det där.
Ja, det gjorde vi. Du fortsatte låta fast du gjorde ljud.
Ja, men jag skrev på tangentbordet.
Ja, det är bra. Att
du, ja. Du sa att du var med och sen satt du ändå och skrev.
Det är kul, du är som en liten...
Nej, kör du bara.
En liten hamster.
Hur mår hamster?
Ja, hur mår den?
Live från Studio 1, där är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktor då?
John Wilander Lambrell.
Jo, jag hade ju då min sons 10-årsdag här som jag berättade om. Och han fick då jag och min fru åkte ut och köpte en liten sibirisk dvärghamster till honom. Som vi då överraskade honom med. Jag ska inte gå in i detalj på den. Jag har en ganska lång historik med hamstrar.
Du har det,
jag vet inte om du känner till det. Jag har ju själv varit hamsterägare tidigare och så vidare. Så jag tänkte jag kunde...
Ja, det är jag med.
Ja, det är ju väldigt härligt att ha de här små gosiga. Jag ska inte gå in i detalj.
Vad heter den?
Den heter Herr Muffin efter den här berömda...
Herr Muffin.
Den här berömda barnboken. Ulf Nilsson dog i år, han som skrev den. Adjö Herr Muffin. Det var ju en bok om en liten... Jag var lite orolig för min fru har ju en historik av att ha ihjäl hamstrar.
Exakt så där var det med min hamster.
Vadå?
Men min mamma hade en historik med att ha ihjäl olika små djur.
Ja, och man blir
och min
ju...
hamster Mats Sundin, han gick ju också ett väldigt sorgligt öde till mig.
Jag vet, men precis. Jag ska inte gå in i detalj, men du förstår ju då klart hur man känner. Man är än så länge allt lugnt. Ja. Men i de stilla vatten...
Ja. Nej, det går inte att lita på dem en sekund.
Nej, lura de dödligaste hamsterdödarna. Onsdag, lillördag. Mycket har hänt i världen. Jag har de senaste uppdateringarna. Vill ni ha dem?
Ja,
jättegärna.
Okay. Netflix-serien Den osannolika mördaren har ju anmälts för förtal av avliden. Vi har pratat mycket om den, gått igenom den i detalj då, där Stig Engström, den så kallade Skandiamannen, hängs ut som Olof Palmes mördare. Och nu har det då kommit in en anmälan till JK och Dagens Nyheter har då begärt ut den. Det står att ett utpekande sker i skönlitteratur har aldrig utgjort ett hinder mot en fällande dom för förtal eller förtal av avliden. Och samma resonemang bör tillämpas även här, oavsett vilken fiktion det rör sig om. Så Netflix har blivit anmälda och anmälan, ska jag säga, ja, det är en kille som heter Jon. Jon Wallander Lombrell.
Oj!
Låter misstänkt.
Ja, men han låter vettig, tycker jag. Och jag menar, om det här inte är förtal av avliden, vad är det då?
Ja.
Alltså vad är då, om det finns en sån lag så kan man väl tycka att det här borde falla under det. Men
hölls en pressträff igår angående Estonia, den var i Tallinn. Nya undersökningsresultat presenterades angående då det här hålet i skrovet. Och det visade sig att då berggrunden där Estonia hade landat bestod av berggrund med uppstickande delar. Och nu inte jag är ingen marinexpert, men till och med jag hade kunnat göra den analysen, alltså att tror ni att hålen i båten kan bo på berggrunden med de uppstickande...
Men jag förstår bara inte hur skrovet kan hamna som det har gjort då.
Nej, du ifrågasätter den direkt.
Det gör jag, absolut.
Litar du inte på esterna?
Nej.
Litar du inte på esterna inte och deras stolta tradition?
Jag har faktiskt ester i familjen, så att jag har lite tolkningsföreträde. Kanske inte.
På tal om sjunkna skepp, årets mammagala gick av stapeln här sent häromkväll. Vad sa du?
Vadå sjunkne skepp?
Jag behövde bara en övergång. Länge ingen
ja, det är väl inget sjunkt skepp. Det var ju festernas fest.
Ja, verkligen. Precis. Många mammor fick priset. Jag har fortfarande inte fått pris som årets pappa. Därför kanske jag är lite bitter. Men årets humormamma utsågs. Årets utmanarmamma. Årets framtidsmamma. Och min favorit. Och det är som att de jävlas ändå med mig. Årets peppmamma. Penny Parnevik.
Hon blev peppmamma.
Ja, hon blev peppmamma. Med partyväskan i ena handen och den överfulla blöjpåsen i den andra är hon en av få stora influencers som visar småbarnslivet på ett vardagsnära, varmt och igenkännande sätt. Mammarollen känns enklare och roligare med henne i flödet. Tack för peppen, Penny.
Varför anar jag sarkasm här?
Alltså, nej, inte alls. Just, jag har ju lite svårt just med ordet pepp.
Jaha, ja, men det har du verkligen. Ja, det har
årets pepppappa. Det säger jag.
Du kanske får det nästa år. Vet ni, jag var ju bjuden till galan. Men liksom på ett sätt som... Ja, jag vet inte. Okej, okay. Så här. Samma dag som galan går av stapeln så får jag ett meddelande på min Instagram, DM. Som jag säger, hej, ta inte det här på fel sätt, men vi vill jättegärna att du kommer på mammagalan ikväll. Det har blivit ett avhopp.
Du är en sån seat filler?
Ja, exakt.
Ja, det där är ju...
Jag har ju drömt om att få gå på den här galen länge, för det är så många jag känner som går på den här galen, men jag har aldrig blivit bjuden och det ser ut som att de har så himla roligt.
Ja, verkligen.
Och så kände jag bara så här, nej, jag kunde inte komma på en enda grej jag har i garderoben som jag ville sätta på mig. Och så skulle man hem till barn, jag var tvungen att laga mat till familjen och alla de här grejerna. Det skulle bara bli stressigt.
Klara, du vet att vi spelar in det här. Det här kommer ju inte leda till att du blir årets peppmamma någon gång. Årets deppmamma möjligtvis.
Det var faktiskt deppet. Jag tackar nej till att jag, var för att jag inte hade någonting att ha på
men
mig.
Men vadå, Penny Parnevik, vi kan göra både och. Fixa det där med barnen hemma och visa upp sig på stan.
Ja, men hon är bättre mamma än vad jag är. Jag är en jävla skitmamma, ska jag säga.
Verkligen, det har vi länge sagt här.
Årets skitmamma.
Det klingar.
Men jag blev väldigt glad i alla fall för en reservplats. Det är i alla fall bättre än ingen plats.
Här för att dela ut priset i årets skitmamma. Förra årets vinnare, Leila Kay. Vinnare är Klara Doktrom.
Åh gud, ja, det är vi två.
Ja, det är härligt. Har ni hängt med kring Erik Granqvist, den före detta målvakten och sen målvaktstränaren och numera programledaren, alltså hockeyspelaren då, som spelade i Luleå i många år, som gick ut då i tv först och sen i sin podd och berättade då om kulturen i omklädningsrummen. Han hade varit med om någon slags nollningsrit när han var i ungdomsåren och, ja, men en väldigt förnedrande, mobbande upplevelse. Och det gick han ut och berättade om och grät ut. Och det har öppnat upp massa dörrar och massa hockeyspelare och olika idrottsmän då som har sagt att de har varit en del av det här. Och man kan säga vad man vill om toxisk maskulinitet, men frågan om det kanske finns något tydligare exempel på något sånt än när unga killar känner sig manade och hetsade och tvungna att göra något sånt här jävla djuriskt fånigt. Men det som är lite fascinerande, jag läste Dagens Nyheter, skrev ett stort reportage om honom här igår. Man kan då bara se hur länge det här har funnits med honom, för det finns då fortfarande med honom, inte bara på en rent alltså ett psykologiskt plan, utan på ett plan att han då, det här är lite absurd, bara en liten bisats i meningen, att han då spelar in nu fortfarande hockeyprogram med Niklas Jihde. Sekunderna före sändning så ber då Erik Granqvist, har då bett Niklas Jihde att slå honom hårt på överarmen sekunderna före sändning.
Va?
För att liksom kicka igång.
Jaha.
Och det har han inte reflekterat över förrän nu. Och nu har han då sagt, nu kanske vi kramas eller någonting istället.
Jaha, han var så van vid det är som en hund som inte har, som har gatuhundar. Och sen så blir de adopterade och så kan de inte gå in i huset för att de inte har varit i ett hus någon gång.
Nej
men jag menar, det är ganska starkt. Han har reflekterat över 100 saker hur det här har påverkat honom. Men han har inte tänkt på att det är konstigt att han ber sin kompis slå honom stenhårt på armen varje gång han ska vara med i tv. För att kicka, alltså att, inte det absurd, vilket otroligt tydligt tecken på att det har liksom
förändrar någonting i hjärnan.
Ja.
Obehagligt också för Niklas Jihde. Alltså han blir satt i en jobbig sits. Kom igen, ge mig en riktig wedgie nu innan vi drar igång.
Ja, men det står även i texten att programledarna faktiskt känt sig obekväm med Granqvist.
Ja, det förstår jag. Stackars Niklas.
Det förstår jag.
Jag tänker om du, Klara, hade sagt det med varje gång. Nu ger de mig en rejäl örfil. Nej, det vet inte jag. Jo.
Fast hon hade gjort det,
jag ska ha det. Jag ska ha det bara.
Och sen till sist, biografin om Tim Bergling, Avicii, kom ut här i veckan. Jag fick hem mitt ex, läste de första 100 sidorna. Jag återkommer längre fram med min recension, ni kan knappt bärga, förstår jag. Men den recenserades i svensk press på tisdagen. Fin recension i DN. I Svenska Dagbladet recenserar då Andres Locco. Han var mer kritisk. På det sättet som kulturjournalister alltid blir när andra kulturjournalister får någon slags framgång. Han kritiserar mer då att det är en väldigt inställsam bok, tycker han. Mm. Han tycker kanske att en mer kritisk blink blink musikjournalist skulle fått det här uppdraget. Ja. Blink blink, det finns ju andra svenska musikjournalister som blink blink har en mycket mer kritisk hållning till det de skriver om. Blink blink. Mm. Kulturjournalister i Sverige blir ju otroligt provocerade av när andra människor inom samma skrå får framgång. Jag ska bara läsa den fånigaste meningen här i Anders Lokkos recension. Han blir då provocerad när de skriver om housemusik. Han tycker att fan, Avicii, det var ingen riktig house. Och sen säger då Anders Lokko: jag minns ju riktig house. Housemusiken påverkar ju mig med samma kraft som äldre generationer drabbades av, sig brittisk punk eller frigörelsemusik från Jamaica. Det gjorde det inte alls, Anders Lokko. Du är från Eskilstuna eller var fan du kommer ifrån. Du var inte upp. Det är jävla fånigt.
Ja, men och vilka var det som blev, vadå, jamaikansk? Ja, det var ju också
konstigt. Han jämför sig med folk som då liksom, efter krig och så vidare, så här, nu hör de
frihetsmusik. Jag har inte svenskar som gillade jamaikansk musik, utan jamaikaner.
Ja, det hoppas jag. Det är inte Kapten Röd han jämför sig.
Nej, jag var det tänkte. Det var lite konstigt.
Ja. Fånigt i alla fall, fånigt. Ja, men det är ganska hektiskt nyhetsdygn efter det här, så kan vi väl unna oss att tänka till lite. Idag tror jag att det är Åsa Ingrosso. Finns det någon sån?
Ja, det är ju då pappa Ingrossos nya fru.
Ja, precis. Hon har tänkt till.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Visste ni att en genomsnittlig kvinna lägger över 100 000 per år på rakhyvlar? Helt crazy.
Nej. Välkommen till Filosofiska funderingar.
Men du, vadå, vad sa hon? Det här är ett samarbete.
Jag vet inte exakt varför hon sa det, men 100 000 en genomsnittlig svensk kvinna. Jag tror att hon har gjort ett räkne exempel som har blivit helt galet.
Ja, man undrar ju vilka kvinnor det är som drar upp den här alltså, statistiken.
Kanske bara i familjen Ingrosso att hon har gjort en snabb gallup. Bianca, hur mycket är det?
Epstein Nordegren i P1 är ju mitt absolut favoritprogram på radio.
Ja.
Och det brukar ju sammanfalla med tiden då jag åker hem från jobbet.
Men vadå, livesändningarna?
Ja, precis. Ja, okay. Ja, det går ju typ varje måndag till torsdag eller något sånt.
Ja, jag fattar.
Men de har ju sedan en tid då en intervjuserie som de kallar Därför är jag intellektuell. Som alltså handlar om kartläggningen av Sveriges intellektuelle.
Vad är det för program egentligen? Jag vet att min fru lyssnar på det ibland. Då brukar jag byta rum för jag blir så avtänd av folk som lyssnar på P1. Ja, men det är någonting med folk som lyssnar på P1. Min fru alltid...
Jag älskar P1.
Ja, men det är det min fru gör i sängen numera. Lyssna på P1 med varsin hörlur. Jag tänker, herregud, du kan ju lika gärna hugga av med penisen på en gång. För att det kommer jag aldrig... Det känns som att...
Men
det känns
men
som
att... Och det är ingen fel.
Ja, men jag tycker att det är bra. Men det är någonting, att vara ihop med någon som lyssnar för mycket på P1 som är otroligt osexigt.
Det är det enda jag lyssnar på. Jag lyssnar i och för sig rätt mycket på P4 också. Jag klarar inte av musiken på P3.
Men nästa steg... Nej, du ser, det här är ju osexigt. Nästa steg är att du sitter med mig med bridgeblandningen. Det är ju...
Nej, nästa steg är ju P2 där de bara kör klassisk musik.
Åh, det är ju underbart. Jag är inte riktigt där ännu, men jag undrar då...
Men vad är Epstein? Jag har aldrig lyssnat på det. Nej. Hur kan man...
Nej, men det är liksom ett magasinprogram kan man säga. Lite som det vi gör här.
Just, fast med viss intellektuell verkshöjd då.
Ja, men det kan man säga. Men alltså, då är den här programserien som de har som heter Därför är jag intellektuell. Jag tänkte vi skulle prata lite om den, men först så vill jag väl fråga om ni kallar själva för intellektuell, med Sion.
Ja, det skulle jag nog göra. Jag har nog gjort ganska mycket i livet och också lite som en genväg för att slippa jämföras med folk som är roligare än vad jag är.
Nej, men alltså, du kan säga att okej, jag kanske inte är roligast, men jag är i alla fall intellektuell.
Ja, men jag är ju, nu är jag ju roligast också, men inte i det avseendet som folk kanske på en hemmafest när man var 18-19
wow.
Var.
Men är det någon som inte kallar sig intellektuell?
Ja! Ja,
men du... Om någon frågar till någon person, är du intellektuell? Nej, nej. Det är det ingen som säger.
Ja, men då har jag någonting att bjuda på här. Ja. För att jag kan ju tycka att det är någonting som är lite fuffens med en intellektuell som säger att den är intellektuell. Alltså det är lite som en kille som säger att han är en bra kille. För 100% av gångerna är han absolut inte en bra kille.
Nej, Lex, svenska komiker.
Ja, exakt. Mm. Verkligen. Ja. Det är target group. Nej, men vad har då de inbjudna till den här intervjuserien att säga om att de är intellektuella? Jag tycker vi ska börja lyssna på ett litet klipp med Vivi Vaida som är professor och paleontolog på Naturhistoriska Riksmuseet.
Är du intellektuell? Så det är väldigt förmätet att kalla sig själv för intellektuell. Jag tror också att jag är alldeles för faktafokuserad för att kalla mig själv för intellektuell.
Blygsamt skryt.
Så säger Vivi då.
Faktafokuserad.
Jag tänker, ja, men jag lyssnar vidare då i den här intervjuserien. Då kommer jag till en intervju med Lina Andersson, då författare och Augustprisvinnare. Och hon kallar sig såklart intellektuell, eller?
När insåg du att du var intellektuell?
Det har jag nog inte insett.
Så du definierar dig inte som intellektuell?
Nej.
Intressant.
Intressant, ja. Väldigt intressant. Ja, efter det här så blir jag då lite sugen på intervjun med Horace Engdahl på just temat intellektuelle. Han är författare, professor och ledamot i Svenska Akademin. Han kallar sig garanterat för intellektuell.
Men när insåg du att du själv är intellektuell?
Alltså, det här är lite problematiskt. Jag hoppas jag inte förstår er programidé nu, men jag har egentligen aldrig använt den här termen om mig själv.
Men vad fan är det som pågår här då?
Min första tanke här är ju att Louise Epstein och Thomas Nordegren är galna. Alltså, de kan ju inte ha en programserie som heter Därför jag är intellektuell utan att ha med en enda person som kallar sig för intellektuell. Inte ens då den gryningstuppen Horace Engdahl går med på det här. Men det som jag ändå beundrar Louise Epstein för, det är ju att hon ger inte upp. Här hör vi henne i intervju med Kim Salomon som är författare och professor i historia.
Få av de som har varit med i vår serie, vi har nu kanske intervjuat 5-6 personer, de har väldigt svårt att se sig själva som intellektuella trots att de ägnar stor tid åt att läsa och skriva samt delta i den offentliga debatten och tänka självständigt. Vad är din kommentar till det att det är få i Sverige som säger jag är intellektuell?
Ja, varför har ni imiterat dem?
Därför att vi tycker att vi vill resonera med dem och vi tycker de kanske är intellektuella. Det är vi som tycker det.
Ja, ja. Och självbilden är annorlunda.
Det
kan finnas flera orsaker till. En är de, hur föreställer man sig en intellektuell? Jo, man visualiserar Jean-Paul Sartre som sitter vid sitt stambord på Café Flore och liksom nonchalant klädd och gestikulerande och han... kedjerökarna och omgivet av entourage. Va? Det är så föreställer man sig intellektuell och så tänker de, nej, så är inte vi.
Det här tänker ju bevisligen ni om er själva, tänker jag då. Alltså det, du vill ju vara Sartre som sitter där och kedjeröker med ett entourage.
Ja, men några kanske mina livs bästa ögonblick har varit då när jag bodde i New York. Jag vet inte om jag berättade, jag har bott i New York. Klara.
Du har inte bott i New York, du var där i 2 månader.
Ja, precis. En månad var det. Men det var jävla mycket boende i alla fall.
Det är en lång semester.
Nej, det var jag bodde där, jag hade New York Times under armen. Alltså, några av mina livs lyckligaste ögonblick var de gånger jag satt just som Sartre med ett litet sånt anteckningsbok. Jaha. På olika nattklubbar.
Oj.
Och ibland kom det fram kvinnor och sa, you seem like an intellectual. Och så sa jag, well I am madam, well I am. Och jag var erigerad i dagar alltså. Alltså inte, men min hjärna var så att säga erigerad. Man kan ju säga så om sin hjärna också.
Ja.
Och nej, det var otroligt härligt. Så att det finns verkligen någonting i den spaningen. Jag tyckte jag kände mig otroligt. Någon sa till mig att jag såg ut som en fransk intellektuell. Och då var det ju alla.
Men de här exotiska dansarna är ganska skickliga på sånt där också så.
Det är väl det de får betalt för. Nej, men alltså det jag tänker när jag lyssnar på den intervjuserien är ju då liksom att jag till slut måste ha blandat ihop intellektuella med elitister. Jag skulle säga att du kanske är elitist bara med sig. Jag tycker att Louise Epstein, hon kämpar på här. Och de här människorna som ändå har gjort ganska mycket för vårt samhälle, som inte ens vill kalla sig för intellektuell, alltså jag tycker att Louise Epstein är en jävla hjälte som ligger på här. För det är ett svek att ingen vill kalla sig intellektuell när de har så pass framstående och viktiga arbeten. Alltså inte ens Horace Engdahl gör det. Och jag tycker att det är lätt att skratta åt intellektuella, men vi behöver dem ju. För motsatsen till just intellektualism är anti-intellektualism. Alltså en misstro gentemot intellektuella individers förmåga till att med förståndet begripa teoretiska och praktiska fenomen ur ett universellt samt objektivt perspektiv genom vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag fattar ingenting av det där. Bara en sån sak. Men vet ni vilka ideologier då som har anti-intellektualism som framträdande drag?
Vilka länder?
Nej, vilka ideologier.
Jaha.
Vilka ideologier?
Länder!
Ja, du är intellektuell, absolut.
Vilka ideologier?
Ja, du, det är dina favoritideologier, John. Populism, stalinism, nazism och fascism.
Alla fyra som du brukar gå igång på.
Du älskar dem allihop.
Ja.
Så till dig, Horace Engdahl, så vill jag säga, kalla dig gärna intellektuell. Jag har din rygg, gubben. Och till er som lyssnar, gå in och lyssna på Epstein, Nordegrin i P1. Fan vad bra de är.
Nu tänkte jag att vi skulle vända blicken mot öst.
Jaha.
Vad känner ni till om Kina?
Jag var i Kina när jag var 13.
Ingen frågade dig. Men jag bara, det här egentligen är inget humorinslag eller egentligen särskilt djupsinnigt inslag heller, utan det är mer bara att jag igår kom i kontakt då med min vän som jobbar som kinesisk utrikeskorrespondent.
Aha. Vem då?
Ja, precis. För... det är, ska säga, ja, det här är, det är en omskrivning. Han jobbar på torget, jag bor så här, en lokal kinesisk krog.
Aha.
Ja, så att det var en kille som jobbade på den kinesiska krogen, men han var från Kina och han berättade grejer för mig.
Okej.
Okay. Förstår ni?
Okej, okay, så han var inte anlitad av någon tidning eller så?
Nej, verkligen inte. Det bara slog mig när han och jag samtalade att han hade kunnat egentligen tuta i med vad som helst.
Mm.
Han hade kunnat sagt att de flygande elefanterna som nu går längs Pekings gator är ju jävligt större. Jag hade sagt, det låter... Alltså, det är absurt att man har så dålig koll på ett land som enligt alla rapporter kommer dominera världen totalt de närmsta 100 åren ekonomiskt och antagligen även politiskt. Ja. Det är ju konstigt.
Mm.
Men okej, är ni med då? Vi vänder blicken och så försöker vi lära oss någonting nytt. Det är ju så konstigt att vi har så dålig koll. Här är då... ja, men passande. Det här är nationalsången. Och så kan vi prata på det här, tänker jag. Att jag kan berätta då. Ja. Senaste nytt ifrån Kina. Det kanske blir konstigt om jag pratar. Det kanske stör det här.
Ja, lite.
Gör det?
Kanske.
Ja. Senaste nytt ifrån... Yes. Ja, vi stänger det. Som då ledaren Xi Jinping. Det man har hört egentligen, om man är på den intellektuella nivån jag är, så är det egentligen att han ser ut som Nalle Puh. Det är det de har rapporterat.
Ja, det är det de
Vilka har rapporterat det?
Ja, men tidningarna.
Jag undrar, vad läser du för tidningar?
Ja, men vad fasen säger någonting du då? Om Kina som har hänt det senaste året.
Om Kina som har hänt det senaste året?
Ja.
Ja, vad ska vi börja någonstans? De har ett nytt deltautbrott till exempel.
Ja,
det coronaviruset.
Ja. Nej, men det är väldigt lite. Det var ju som, det var alla mot alla. Filip och Fredrik hade en sån, vad kallar de den, idiotfrågan eller något sånt där.
Ja.
Ja, de frågade, kan du nämna en levande kines?
Ja, just det, förutom Xi Jinping tror jag det var.
Den tror jag
Nej,
fick.
Jag tror inte ens, jag tror man får nämna Xi Jinping.
Ja, okay.
Ja, en levande kines. Och det var något lag som bara, Oj, ja.
Nej, ja.
Ja.
Nej, men det är ju typ så.
Ja, det är ju hemskt.
Om man inte kan Xi Jinping så kan man inte någon.
Jo, men man kan väl några.
Yao Ming, basketspelaren.
Ja, Heng Mong också där.
Men...
det är den restaurangen som jag var på igår.
Jo, men den är ju döpt efter honom.
Jaha, då blir jag försiktig. Ja, men här senaste nytt då, från det stora landet i öst. Det finns ju andra sätt att tillgå information från det, ska jag säga.
Alltså, än att prata med...
Ja, men verkligen. Det finns ju så här reportrar i Sverige som Ola Wong till exempel, som har en stor... som hittar på hans namn. Det gör inte. Han är Sveriges främsta Kina-expert. Så. Och det finns säkert folk som lyssnar på det här och räcker upp handen och säger, jag har visst hört. Så. Sådana finns ju alltid.
Ja.
Men jag vänder mig inte till sådana.
Ha inte oss som primär Kina-nyhetskälla, menar du?
Nej, det kan man ha, men jag tycker det är provocerande med folk som påstår att de kan jättemycket om Kina. För ingen kan jättemycket om Kina. Det senaste från Kina då. Förra veckans toppmöte då, där Xi Jinping, då det, kommunistpartiet hade då en stor mässa. Och det beslutades då att han ska då skrivas in i kommunistpartiets historia, alltså. Ja. Som då bara två personer innan, Mao Zedong och Deng Xiaoping. Och jag ska säga att Mao, ja, han har jag koll på. Uh-huh. Deng Xiaoping.
Inte så bra.
Nej, inte så bra. Men han är då den tredje i historien som gör det här. Och det innebär då att numera måste man då studera den levande Xi Jinpings tankar och idéer och filosofier.
Jaha.
Alltså journalister i Kina måste numera då från och med den här veckan studera hans tankar. Det är ju alltså
jättemärkligt.
Ja, men det är så absurt att diktatorer, alltså de är precis så som man föreställer sig att en tecknad diktator skulle vara.
Som Nalle Puh skulle vara som diktator.
No.
Ja, men det är liksom att det är ingenting nytt på diktatorfronten. Om man skulle hitta på en serietidning med en diktator så skulle han göra exakt så. Jag vill att alla från 8-åringarna i skolan till de gamla journalisterna ska studera allt jag tänker och känner. Mm. Och det ska, nej, men det är som ett skolämne då, 8-åringar ska sitta och lära. Det är ju absurt.
Ja, det är starkt.
Och det påminner mig lite om en komiker som heter John Mulaney. Han hade en rutin om Donald Trump förut. Att han sa att Donald Trump väldigt mycket var en hemlös person, tänker att en rik person skulle vara. Mm.
Like Donald Trump is almost like what a hobo imagines a rich man to be. You know, it's like years ago Trump was walking through an alley and he heard some guy just like, oh boy, as soon as my number comes in, I'm gonna put up tall buildings with my name on them. I'll have fine golden hair and a TV show where I fire people with my children. And Trump was like, that is how I will live my life. I bet you when Donald Trump makes a decision, he thinks to himself, what would a cartoon rich person do?
Och så är det ju väldigt mycket för Xi Jinping också. Journalister måste då genomgå test, alltså man kan bli underkänd i studierna kring hans tankar. Så jag hade absolut velat ha det så här, men jag förstår ju också att det inte är rimligt att ha det så. Jag förstår att människor runt omkring inte visar den intresset för mig. Men så har Xi det. Det är också gulligt att läsa de kommunistiska nyhetsbyråernas hyllningar av honom. Jag vet inte vem de... Alltså, jag förstår att de måste skriva så, men är det någon som läser deras tweets och tänker att det här... Jag undrar hur det funkar bakom järnridån.
Ja.
Alltså när man har en helt styrd press, hur indoktrinerad är man som vanlig kines? När man läser, här är lite något de skrev då efter det här beslutet, att Xi Jinpings tankar är en välsignelse för partiet, landet och folket, skriver då Folkets Dagblad. Det här är en man med beslutsamhet, handlingskraft, en man med djupa tankar och känslor, skriver deras stora nyhetsbyrå. Journalisten rapporterar att Xi Jinping har knappt sovit under pandemin eftersom varje vetenskaplig upptäckt, varje bedömning av situationen och varje beslut att vända utvecklingen, allt krävde hans oefterhärmliga politiska mod och visdom. Mm.
Det är ganska likt Nordkorea.
Ja.
Men det är också, många skulle väl hävda då att vi är indoktrinerade i någon slags nyliberal tanke, då skulle väl kanske framförallt Sverigevännerna hävda då.
Ja, men det tycker jag de inte har fel.
Nej, jag säger inte heller att de inte har fel. Men det är inte lika samma utsträckning.
Vet du vad, när jag var i Kina, jag tappade bort mig själv. Jag var på Himmelska fridens torg. Jag åt middag med Håkan Nesser.
Ja,
och sen gick jag på den här kinesiska muren också.
Ja, det tycker jag är... Jag får sätta en snöre runt den här påsen med Kina-spaningar, tror jag. Undrar ni hur det går för covid i Kina? Det går inte bra heller. De isolerar allting. Så fort någon har den minsta symptom så stängs allt ner. De stängde ner Disneyland för några veckor sedan för att ett barn misstänktes ha corona. Då fick alla de flera tiotusentals människor då isoleras.
Ja.
Och för att komma in i Kina måste du sitta 3 veckor på ett hotell instängt utan att träffa någon annan. Alltså det är inte som att jag var jättesugen på att åka till Kina redan innan. Nej. Men när de lockar 3 veckor i en barack för att ens få komma in och träffa Håkan Nesser.
Så han fungerar, så man kan säga honom som en levande kines.
Ja. Nej, han har bara varit mycket i Kina.
Okej.
På fråga 1 avsvarar jag Håkan Nesser.
Gud, det här så.
Och där rundar vi av veckans Kinaspaning. Vi har lärt oss en hel del i dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnar. Gå gärna in och följ oss på sociala medier. @thedailymessiah. Såg att vi la upp den här diabeteskampen från gårdagens avsnitt där på Instagram. Det var kul att se.
Mm. Ja, det var kul att se bilder.
Men jag tycker det såg väldigt roligt ut.
Okej.
Okay. Ja,
men det var ju lärorikt.
Ja,
absolut.
Imorgon är det torsdag, men som ni vet så har jag redan ätit mina pannkakor eftersom jag ligger ett steg före konkurrenterna. Vi hörs imorgon. Då är det torsdag. Hej!
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 Podplay, en del av